Ja, Per, välkommen.
Tack.
Och välkommen alla andra. Och detta, nu spelar vi in detta för alla de medlemmar också som inte kan vara här. Och detta ska ju då handla om Bengt Anderberg och radio. Och han har ju blivit väldigt känd, inte bara som skribent utan även som en radioröst tack vare då dina intervjuer med honom, Per. Och man gjorde ju någon undersökning i slutet av 90-talet med äldre människor, pensionärer, om vilken som var den viktigaste uppfinningen som för dem under 1900-talet. Och svaret var enhälligt radio. Och det var ju det här att när radion kom, det var liksom ett, den fanns i alla vardagsrum. Alma samlades kring, den blev ett nav som man samlades kring, och de rösterna trängde verkligen igenom på den tiden, för att det fanns inte så mycket annat att välja på. Och Anderberg blev ju en av dem som trängde igenom bruset tack vare dina intervjuer med honom, Per. Sen det kom ju en bok som heter Radioter i slutet på 90-talet också. Där skrev Bengt Anderberg själv om sitt förhållande till och om hur, till radion, och hur familjen fick sin första radio 1928 när han var 8 år. Och detta lämnade sådana minnen så att han kunde tydligt beskriva den här första apparaten han hade. Han skrev så här. Det här var vad Bengt Anderberg då, familjen, hade i sitt hus på Hisingen. En kristallmottagare med 2 lurar. Lurarna gick att dela så att 4 av oss kunde lyssna samtidigt. Apparaten var en liten rund tårta av svart bakelit. Jag för mig att den kostade 10 kronor. På översidan var den bestyckad av ett kort glasrör, ungefär 2 centimeter i genomskärning och 1 decimeter långt. På ena kortväggens insida satt kristallen, en liten oregelbundet formad gnistrande sten. På den andra kortvägen utgick en tunn spiralvriden metalltråd som slutade i en spets. Tråden kunde manövreras med ett handtag som stack ut ur röret. Och det gällde att få trådspetsen mot en viss punkt på kristallen. Där inträffade underverket. Man fick kontakt med rundradion. Detta var en väldigt rolig beskrivning av den här radion. Och Anderberg skriver också, för den här boken var full av texter med folks relation till radio. Han skriver också om hur han blev bildad genom att lyssna på grammofon, radios grammofontimme. Ja. Och han liksom, hur han jublade och klagade och skrattade ihop med Sven Jerring när han lyssnade på sportreferaten. Och han berättade också hur han senare satt och knappade på en kortvågsradio. Och plötsligt liksom blev han livrädd, för plötsligt hörde han sin egen röst ute på någon helt okänd våglängd. Och det visade sig att han hade spelat in någon recension för Danmarks Radio och att hamna just där. Ja, han blev en av de här rösterna som han lyssnade på. Och Per, berätta om alla dina samtal med Anderberg och dina intervjuer. Varsågod.
Tack. Ja. Det hela började ju 1964. Han hade då hos bokförläggare Bengt Forsberg i Malmö givit ut Kärlek 1000, och Dagens Eko ville ha 4 minuter. Han var ju känd och etablerad, det var ju romanen Kain som hade kommit tidigare, och Bengt hade stått i televisionen i TV och lagat mat och dragit på sig vissa manliga tittares vrede, vad vill uttrycka det så. Tiden gick och 15 år senare så föreslog jag en serie att man skulle helt enkelt spela in ett antal, började med 10 program, och radioledningen där för P1 hakade på detta och förstod att när med Bengt Anderberg kunde ju bli någonting. Så att jag reste ner till Bornholm varje i juni och spelade in 10 stycken, sen utökade så där, så att efter ett tag blev det 15 och slutade med 20 stycken. Om man då tänker på att de där gick i repriser på goda sändningstider, så nådde man faktiskt ut väldigt många, många lyssnare med dessa program. Nu ska vi se. han mötte mig i dörren. Han hade då på sig sin makrilltröja, kan man kalla det. Han var ju gaisare. Och vi anslog en munter ton från början. Det var glada samtal. Och han var ju en ena sidan väldigt rolig människa. Men å andra sidan hade han det här som, jag vill läsa upp en dikt ur en av hans böcker, Nattljus. Så här, man frågar efter min livsåskådning. Du verkar så hit och dit, det stämmer. Möjligen kan jag uttrycka min syn på livet med följande tecken. Och så kommer då citattecken och kommatecken. Men även detta med all reservation, visst är jag ytlig. Djup på himlen intresserar mig bara teoretiskt. Jag har fullt arbete på ytan, marken, jorden. Jämt är jag glad och ledsen. Cellerna jublar samtidigt som mellanrummen är fulla av sorg. Det tycker jag, jag fångar honom. Han var snäll och så trevlig som sagt. Han kunde också vara principfast. Jag minns vi, han kom till exempel i kraken med Sveriges Radio eller någonting, och då var han helt tolsomlig. Och jag minns också att när man bodde där hos honom, så det tillfället fick han besök av sin mor och vi satt och språkade där trevligt. Klockan blev 9:30, då reste han sig bara upp och gick. Då skulle han gå till sängs och lösa ett schackparti utan läsa innan han somnade. Det som fångade mig och som lever kvar när det gäller Bengt Anderberg, det är ett antal punkter som jag nu ska redogöra för. Det är till exempel hans minne. Han hade kolossal personkännedom och mindes, jag tycker ofattbart många biografiska noteringar som han hade läst under årens lopp. Trots att han hade varit nere i alkoholen, påverkad av sprit i decennier, så hade han detta väldiga minne. Vidare hans intelligens. Man tänker sig kanske att författare har bara inspiration, de tänder ut sina idéer på pappret och det är planlöst skapande. Man kan föreställa sig sådant. Men han var verkligen intelligent. Han tog studenten vid 17 och det är bara författaren Lars Gustafsson som jag har talat om som kunde klara av den saken. Sen gick han bara en tid på högskolan, jag vet inte riktigt hur lång tid det var. Och så blev han då en som studerade själv, som var självlärd. Självlärd men inte självgod. I så krävande ämnen. Han läste ju böcker på tyska, franska, och det är häpnadsväckande hur mycket lär han blev. Han hade till exempel, det fängslade mig verkligen, politiskt gehör. En gång hörde han Tobias Berggren, poeten, läsa i radion, och då sa han, tänkte han, det där är inte god poesi. Han hade bestämda åsikter när det gäller estetiken. Carl Benberg var han till exempel ganska kallsinnig för. Han sa, Carl skickade mig sina böcker, men han vet att jag inte är särskilt entusiastisk inför hans dikter. Han hade inte, vurmade inte heller för Göran Sonnevitt som han gjorde på den tiden. Och han tog bestämt avstånd när det gäller Dan Anderssons poesi. Man kallade honom, alltså Dan Andersson, för Danne. Det var en sån där svärmisk poesi som inte alls tilltalade honom. Lars Ulvenstam gav ut en bok om Göteborg och Göteborgs profiler. Där hade han läst och tyckte inte att Ulvenstam var äkta. Han hade naturligtvis det kravet på äkthet och hade då svårt för dem som var, vad han tyckte var för konstigt, Ingmar Bergman till exempel, T.C. Eliot, det, som alla hans 40-talskollegor vurmade för. Men jag förstår det här väldigt intellektualiserade hos T.C. Eliot tilltalade honom inte. Selma Lagerlöf gillade han. Han retade sig på att man talade om sagotanten Selma. Då sa han, doktor Lagerlöf, om jag får be. Han hade en väldigt bred, som vi känner till, och var väldigt noggrann. Han kunde söka sig upp till, söka fram gamla ordböcker, som vi vet en väldig samling av böcker. Metervis med det märkligaste ordböcker och uppslagsböcker. Så kommer vi höra lite grann i intervjun med honom som kommer under stund. Han var en ypperlig, kan säga, intellektuell på så sätt att han var så nyfiken. Ingenting mänskligt var honom främmande. Han var pacifist, men han hade ändå böcker om vapen, handelvapen, och läste sånt. Och han var ju mycket försiktig att läsa böcker om hemska brott. Det kommer han också berätta om senare i intervjun. Och det här Bredder, han var ju romanförfattare och som sagt poet. Han skrev barnböcker, Foas sagobok, en av mina barns favoritböcker. Och så denna strålande essayisten. Jag tycker han på så sätt kan placeras på all plats, alltså medaljplats, för alla förnämsta när det gäller så pass olika saker som essayisten, poeten, barnbokförfattaren, romanförfattaren. Han var översättare av ett flertal språk. Så var han en radioprofil med en makalös utstrålning som sådan. Men han var ändå lite skyld för människor. Han fick ju sällan besök på Bornholm, verkligen. Han sa en gång till mig, tänk dig Kent, alltså Kent Andersson. Han kan sitta i spårvagnen. Och så började han tala med folk bara utan vidare. Det skulle Bengt inte klara av. Han var inte lagd. Han var alls inte någon utåtriktad sådär. Av människor jag har träffat i mitt arbete så tror jag att han och Sara Lidman är de största personligheterna. Radiopersonligheten, som man kan säga, med verklig utstrålning. Han var också betydande väldigt tidigt i sitt liv. När vid debuten så ställslades han ju av Expressen 1946, han var 20 år. Och blev sedan Expressens äldsta medarbetare. Han var okonstnär, verkligen. Jag nämnde Sara Lidman och jag kan nämna Sandvik och Jobbet. Det finns några stycken där som var alldeles okonstlade, naturliga. Och att intervjua honom, det var att intervjua verkligen ett proffs. Jag kan jämföra med Carl-Jan Ekevall och de två var toppen. Man kunde vara säker på att det inte förekom några logörer, ingenting att klippa bort. Det var ingen snäva, liksom, alltså, eller sidospår. Det var relevanta sidospår, men det var inte ovillkommande. Ingenting som man behövde klippa bort. Han kommer att tala om böcker i det här idén vi har. Och då vill jag skjuta till att han gillade Gamla testamentet väldigt mycket. Att det fanns två så kallade testamenten tyckte han var illa. Han förstod inte varför det var bra. Nya testamentet var undermåligt med undantag för apostlagärningarna. Jag provocerade honom genom att lägga några goda ord om Paulus. Men nej. Paulus var inställsam mot den romerska makten. Och han skrev illa. Och så ville Bengt lägga Paulus till hans, att han så att säga upp under kristendomen. Det nya testamentet var tråkigt, medan det gamla var fyllt av poesi, saga, profesi och historia, ett mästerverk. Bengt var road av kontrataktiska uppslag, som till exempel om inte Maccabeerna 167 år före Kristus, eller som Bengt skulle ha föredragit före vår tidräkning, hade lyckats. Om det hade besegrats så hade kristendomen inte uppstått. han jag kommer ihåg det också en intervju, mycket av teologisk litteratur han hade. Han var en mycket förhovad människa. Han levde med i tiden med örat mot marken, noggrant registrerade den danska cykelelitens övningar. De satt han och tittade på TV, lika väl som att han kunde under en cykeltur börja fundera över hur många vetebullar man kunde baka av de ax som växte på den speciella åken. Hans dröm, det var att kunna förflytta sig till ett europeiskt 1840-tal och genomkorsa ett soligt sommarlandskap med böljande vetefält, själv åkandes i vagn med en bok av Goethe i handen. Jag vill läsa en dikt som jag tycker typiskt för honom, och det är den här: Runeberg går genom köket. Så här ligger den: Runeberg går genom köket och håller att allting är riktigt. Filbungsskålarna fyllda med görsingjölk ända till randen. Disken klar, skafferiet fritt från flugor etc. Jag har aldrig sett någon poet använda uttrycket ETC, alltså etc. Men det blir poesi hos honom. Därpå stiger han åter upp på sin sockel i Vårbo. Men här nere hos oss, i den varma sensommarnatten, löper bakterier tyst genom mjölken på sina små fötter, och den stelnar i sina spår och rysande syras. Så har jag hoppat en bit i den dikten. Därunder skivar sig stilla den vita, fråskugglade mjölken. Halvvaken, drömmande ännu den över din blick och blundar. Och du känner dess friska, skälvande smak som ett minne. Och din barnsliga dröm om en annan väg från din barndom. Det är ju fritt efter naturen. Det finns ju så mycket. Han drog sig, som han sa, till det låga. Bort från det höga till det låga. Han gillade enkla filmer. Han tyckte mycket om Laurel Hardy, alltså Hela och Halvan. Och han blev så glad när man började skriva på Dagens Nyheters kultursida bland annat om dessa. Och att Per Westberg skrev om bildböckerna av Richard Crompton. Det minns jag, han uppskattade så att dessa låga ting plötsligt kunde förekomma på en tidningskultursida. Ja. Han kunde sysselsätta sig med minor classics. Han var själv en minor classic, tycker jag. Han nämnde en gång poeten Wilhelm von Braun från Uddevalla, bortglömd förstås. Och denne skrev den kända gamla sången I låga Ryttartorpet vid höga Hunneberg. Där satt en ensam kvinna som snö var kindens berg. Han kände för den sortens poeter. Han kunde sätta sig så nära en text. Han hade den förmågan till inlevelse. Jag frågade honom en gång när vi talade om tecknade serier, som han hade massvis av, både anständiga och andra. Om man läste dem där som sociologi, som en forskare skulle göra. Eller, nej, han läste dem ju bara av samma skäl som andra. Osofistikerade läsare. Sådan var han alltid uppriktig. Enkelhet, uppriktighet och var sådana bilder som jag verkligen vill poängtera hos honom. Nu börjar min röst tackla av lite grann, så nu tycker jag vi kan lyssna på en intervju som ni har där nere, liggande till hans.
Det brukar ju heta att folk kan ha böcker från golv till tak. Men sällan är det väl så sant som hemma hos familjen Anderberg. Är det 15 000 eller 16 000 böcker ni har inte?
Ja, det är frågan. Det, vi har inte räknat om, men det skulle väl vara en sånt. Jag tror vi uppskattade en gång när det var på talet. Det var mellan 15 och 16 000. Men det är några år sedan, så det kan ha blivit flera. Det kommer väl varenda dag nästan. Jag har ju dille på det. Och dessutom är det ju så att i mitt jobb behöver man egentligen alla böcker som finns i hela världen. Särskilt när man går så långt från stora bibliotek som jag gör. Mm.
Du, när man talar om lärdom, du har sagt något, och det tycker jag är väl anspråkslöst, att du är inte en sån där väldigt lärd man. Du har ju en akademiska betyg, gubevars.
Nej, men det
måste du skaffa dig.
Ja, det är ännu värre, Per. Jag har inte det huvudet som behövs för att bli lärd, forskarnativ eller överblick eller vad det är för någonting. Mm. Men jag har alltså inte studerat något vidare annat än på egen hand, och därför måste jag ha en oerhörd massa uppslagsböcker, inte minst, så jag kan ta reda på saker och kontrollera saker. Det är jag alltid så noga med.
Jag passerar din hylla här borta nyss som du har när du sitter och arbetar med Bibeln. Och där är väl bara några meter med olika uppslagsverk och lexika, ja, som rör då. Ja, vad rör de?
Ja, där finns alltså för det första 25 mm bibellitteratur. Det rätte vi en gång när det var folk här och undrade hur mycket det var.
25 meter?
Ja. Och sen finns det då alla språklexikon. Jag luskar omkring alla möjliga språk.
Och det är då förutom latin och grekiska också?
Lite hebreiska, jiddisch, nordiska språken, holländska, italienska, spanska och sådär. Jag kan klara mig på latin. Ja, det sa vi, ja. Jag kan klara mig på något sådär.
Mm. Men det är då förbundet med ditt arbete?
Ja, just det. Ja, med mitt arbete överhuvudtaget. Ja, jag skriver ofta om alla möjliga historiska ämnen och sånt där, när man måste kolla saker. Mm. Därför har jag också, som du såg där, en massa historiska uppslagsverk. Lexikon där allt en vält och såna där mastiga saker. Och det finns en oerhört intressant en östblocks syn på antiken. Ett lexikon i två band som heter Geschichte alter Kulturen, där allting är strikt marxistiskt. Det är väldigt skojigt att ha en sån också. Bara som några exempel. Men det mesta är alltså bibellitteratur. Så kan du se här där vi står nu. Det är ju ett märkligt
sätt. Vi har ställt oss i det här valet för att just kunna betrakta. Och då ska lyssnaren förstå att här har vi fått ut en liten hylla i ett hörn. Detta stora hus. Och det som nu heter antro... Vad innehåller det?
Ja, man kan säga att det är världens största samling av snuskiga historier. Men det är inte på skoj de är samlade, utan det var en...
Det låter roligt.
Ja, det är mycket roligt. Det var en österrikare som heter Kraus, som kallade sig folklorist. Ja, han var folklorist. Och som under stora mödransträngningar och med mycket mothåll under åren strax före första världskriget samlade in, du ser det, är väl 20 band här. Mm. På Balkan mest. Folklivsberättelser och små snuskiga anekdoter. Den är så monumentalt oanständig som man kan inte slå upp en sida. Man kan inte läsa en enda historia här i radio. Men alltså, man kan ju se på titlarna. Här finns en bok som heter Där Onra. Skiten.
Det handlar helt enkelt skit.
Ja, just det. Det handlar om experimenthumor och dassinskriptioner och sånt där. Och så finns det ukrainska folkets sexualliv. Japanernas sexualliv.
I olika band,
ja. Han hade alltså unga studenter, assistenter som reste jorden runt för honom och samlade. De var i Sydamerika också, La Plata Folklore finns här igen. Och så då Antropofiteia, stora årsbok, om du ser själv här. Den är full med snuskiga dikter, snuskiga historier, musik och
allting. Med också,
ja. Ja visst, man kan funga om man har den läggen.
Snuskigt med noter.
Ja, just det. Det är mycket roligt, ovärdeligt tycker jag på sitt sätt. Jag blev så glad när jag fick tag i den, för den är ganska svår att få. Vi hade några enstaka band först, men så fick jag tag i det hela, för det är rätt länge sedan nu. Och hade pengar samtidigt. Den är dyr.
Men det är inte bara historia, det är väl också då allmän folklor?
Ja, och kommentarer, lärda kommentarer och allting sånt där.
Hur folk har suttit eller stått eller torkat sig och sådär.
Precis, med tummen eller pekfingret. Jo då, det finns allt där. Sen är här ju en besläktad familj kan man säga. Någon som heter Der Alte Pitavall. Det är en ofantlig samling av brottmålshistorier från forna dagar. Riktiga fall alltså, inte några detektivhistorier.
Den det är på frakturstid också.
Ja.
Tyskland.
En gammal en fick den billigt en gång. Det är många fler band än de här. Jag tror det är 40 band. Mm. Och den är ju, den har det där verklighetens allt överträffande tjuskraft tycker jag. Det finns inget som går upp mot verkliga kriminalfall. Det tycker man kan dra sig i häcken tycker jag när man tar fram en sån här. Och dessutom detektivromanen, vad heter det? Deckare säger man på en modern språk. Vad skulle jag säga? Jo, det fina är att det handlar så mycket om små, tarvliga brott. Mordbränder begångna utav fattiga människor som kom över ett par träskor och några ullstrumpor och sånt där. Och så detta kombinerat med den tidens primitiva spaningsarbete. Mm. Och författaren, det var en lärd jurist och författare som heter Willy Baltarexis. Hans moraliska indignation och hans sätt att se på brottslingarna, man ser det är en typisk förbrytare med lågsittande ögonbryn och sånt där. Det är verkligt spännande läsning. Där finns också en modernare historia som handlar om massmördaren Harman i Hannover som 1921 dödade 21 stycken, minst 21 unga pojkar, småpojkar efter att ha förgått sig mot dem homosexuellt och sen gjorde korv av köttet och sålde. Det var ju köttbrist i Tyskland på den tiden. Hans korv var jättepopulär i hela Hannover. Han var också polisspion så han var skyddad. Han klarade sig länge och väl. Så åkte han fast. Och det kan man säga, det är nog den ruskigaste historia jag har läst, alltså före Hitler naturligtvis. Där står i inledningen, in diese Geschichte weht kein grünes Blatt, i denna historia vaggar inte ett grönt strå. Det är fullständigt riktigt. Ren, som det tycks oss, ren omänsklighet bara i naknaste gestalt. Sånt kan man inte heller dikta om. Där har man verkligheten.
Är det några fler människor än du? Har du någon tvilling själ i detta?
Pitavall vet jag att jag nyligen har, eller åtminstone jag har, det har han talat om någon gång. Jag har visst på tal att vi skulle ge ut en antologi med översättningar på svenska, men det blir inte av som så mycket annat. Vi har inte något riktigt bra. Jo, det finns några enstaka, till exempel den gamla Lytken, nej inte Lytkens, vad heter han? Klockorna i Österhåla, vad heter han som skrev den? Nåja, det är i alla fall är det väldigt ont om svensk kriminologi eller lite för någonting. Mm.
Men innan vi går vidare, har vi ju rört vid undervegetation här och mänsklig verksamhet som man brukar ha visst och hoppa över eller inte kännas vid så mycket. Perspektivet är ju underifrån här, just den här undre världen som vi brukar kalla då. Den senaste jag berörde och så sen avträdernas historia som också är någonting som hör till det under.
Och det är likadant med antropofiteia, för den skildrar ju sannolikt inte överklassens sexualliv eller överklassens WC, utan det är rena rama fattigländerna som kommer fram där, fattigfolks seder. Och det är det jag tror vad du menar, det hänger ihop med mitt intresse för underklassen eller min känsla för underklassen.
Du är intresserad för de här ruskiga rättsfallen, fast du är själv en människa som ja, pacifist och en människa som knappast skulle kunna slå ihjäl en humla.
Nej, aldrig inte en humla.
Slår ihjäl humla?
Nej, aldrig. Jag skulle inte falla mig in. Ja, jag vet inte hur det hänger ihop. Jag kan inte alls sitta någon grund till det. Att man är intresserad. Det är ju så många människor som är intresserade av rättsfall. Du har sett den här gigantiska engelska serien Times Trials. Det är ju hundratals och åter hundratals med band.
Men det är den här...
Det är inte våldet kanske så mycket, utan det är väl mera brottslingen. I det här fallet Pitavall finns det så gott om stackars fattiga brottslingar. Och sådana som gör sådana dåliga brott. De menar väl, men det går inte, det lyckas inte för dem. Och så finns det naturligtvis en annan som det heter förhärdad. De har man också en underlig, ett underligt intresse utav. De fullständigt, till synes fullständigt känslokalla människorna. Mm. Men jag vet inte riktigt varför, det kan jag inte förklara. Jag vet bara att det är intressant.
Jag passar på och göra en förklaring, ett tillägg till det jag sa. Jag nämnde att han hade hamnat i en konflikt med radion. Och det gällde det att han hade stött sig på någonting, så, blivit ovän med dem. Och då förbjöd han radion att sända hans radiopjäser. Han var ju en sån dramatiker också, liksom översättningar. Så tjuring bara var han. Och han skulle inte få höra hans verk i radio. Och det, jag vet inte hur många år, men det löstes ju även det. Liksom konflikten med Werner Aspenström. Det löstes, men han kunde vara verkligen bestämd och tjurig. Detta om detta.
Ja, jag tänker, kan du... Den här intervjun var ju från 1985. Mm. Kan du säga något mer om den?
Det var den första intervjun jag gjorde med honom. Och vi gick omkring där och imponerades ju genast av den enorma boksamlingen. Jag menar 15 eller 18 000 volymer. Det ser man ju bara på bibliotek. Han var väldigt lätt att komma igång med. Alltså, vi satt oss ner som... Vi hade ju träffats då 1964. Men annars var han inte lättillgänglig. Han släppte inte... Det var ju flera producenter i Malmö som ville komma och göra något tv-program med honom. Men då upptäckte att hon hade inte gjort sin hemläxa. Hon hade inte läst på honom. Så där stod, i telefon redan märkte han det. Så han sa, hon fick inte komma. Men det var en man som sysslar med livsåskådning i Örebro, jag kommer inte ihåg vad han heter. Han fick för tv göra en halvtimme, de åkte omkring med bilar på Bornholm. Så att han var inte som sagt till det. Jag tror att han krävde att man skulle vara så här lite street smart. Han kunde dra någon tarvligt fräck ordet kanske, och då fick man inte se förstulen ut eller liksom haja till, utan man fick skratta med för att liksom inte sätta sig på några höga hästar där. Och om jag hade sagt att jag alldeles inte alls var intresserad av vare sig ÖIS eller GAIS eller IFK och Svarte Filip som var en spelare på 30-talet eller någonting i och att jag inte kände till att det fanns två SKP, alltså kommunister som spelade i IFK på 40-talet, var det Nyberg och Holly Hansson tror jag. Och om man inte kände till sånt, då kom man aldrig, om man börjar fråga, vad är det snackar, vad är det där för någonting? Då skulle han ha dragit sig, inte skärmat av, men då skulle man inte ha fått den här serien och liksom komma igen år efter år, utan det byggde på det här att vi kände liksom som två polare.
För jag tänkte höra, var ni vänner, skulle du säga det? Blev man vän med Bengt Anderberg?
Ja, jag tror det, för han kunde vara öppenhjärtig och tala om... han är ju så öppenhjärtig i sina essäer och sin poesi, så att man lär känna honom om inte annat på det sättet. Men det tyckte jag nog att han var... skickade vänliga brev då. Vi brevväxlar ju alltid. Delvis för att hitta lite teman vad vi skulle tala om. Och då kunde man tala om hustru och barn och sådär, som man gör med vänner. Var mer än en bekant, det måste jag säga. Och av de som jag träffat genom jobbet så är han den nog som jag har blivit mest kompis med. Så är det.
Hur många intervjuer gjorde man och hur många år jobbade med honom?
Vi höll på i 10 år. Och så gjorde jag diverse, Ja, det gjorde bland annat när han fyllde 80, 2000. Då gjorde jag ett entimmesprogram för Kulturradion med honom. Och så var jag nere emellanåt plus på Bornholm någon gång. Och dessutom minns jag när de bodde på Astrid och Ann på Hisingen. När vi just den här konstnärslägenheten, det är två etager som man ser i hans ekparkfilm nu. Det hade de antagligen därför att hon var konstnär som hade fått det på det sättet. Och sen var, där träffade jag honom. Så det var som sagt under 10 år och ja, 12-15 stycken olika program. Allt som allt. Bara ett år som sagt var timslångt. Så att det hade mycket att prata om.
Om du ska välja av alla dina intervjuer som du gjort med Anderberg. Om man skulle lyssna på en, vilken skulle du... Har du någon som sticker ut som du minns speciellt?
Nej. Jag tycker jag var lika trevlig allihop. Jag vill säga, han var så proffsig, jag kanske inte trycker på det, proffsig. Om man skulle ha, låt oss säga 15 minuter, då skulle man ge mig en annan, tänka en politiker och opinionsbildare och sådär. Då skulle man spela i 20, lite redundans eller vad man ska kalla det, överflöd. Men i honom, då spelar man möjligen i 11 minuter eller 10 och så sträckte man på bord. Någon longör, nej, longör var sällsynt då, men någon tag eller sådär. Det var så lite att ta bort. På den liknade han också Karl-Göran Ekervall och i viss mån Sara Lidman. Att de där proffsen, de är proffs. Göran Palm var också sån där. Man kunde bestämma, nu är det 14 minuter som gäller och inte något prat. De var så koncisa. Verkligen.
Men du, hade ni något tema för varje intervju du gjorde? Till exempel att det första programmet var det bokhyllan och så nästa program var något annat. Eller fladdrade ni omkring som det hamnade sig?
Nej, vi hade då stagat upp det så att vi hade brevväxlat och pratat i telefonen. Jag frågade honom, har du läst på sistone? Jag har läst Svensk personlexikon eller sånt där. Gärna adelsfamiljer. Han som var suren fiende till all överklass. Ja, det kan vi snacka om. Då kom det tänkt. Ja, det är 3-4 minuter tar vi om det. Alltså när jag slog på bandspelaren, då visste jag precis vad vi skulle tala om. Det var ju förutsättning. Men jag kunde ju komma på det på resan ner. Så att det var väldigt så där ändå hotrocklat, jag improviserat. Så att det fick en ledig känsla kan man säga till dem. Men det var liksom, vad har du intresse för? Har du i samtidshistorien, presidentvalet i USA var det någon gång. Då kunde man beröra det lite. Då sa han, det ligger i själva systemet, de är halvskurkar eller helskurkar allihopa, vem som än blir president i systemet. Han var så där tvärd och bäsk. Men det var, annars var det sällan det politiska som på något sätt dominerade, det var det inte. Okej.
Det var barnbarnet där. Jag tänker, han var ju ofta väldigt rolig vad han än pratade om, men var han ibland, jag tänker om som person, kunde han vara ledsen eller var det mer allvarlig kanske, eller hur?
Nej, jag läste den här dikten där han talar om hur han har, kan känna på det svarta och det glädje och jämt är jag glad och ledsen, säger dina jular. Det är med det som Hans Alfredsson, eller det finns vissa som, hur roliga de är så finns det något äkthet, en klangbotten av levande människan. Inte för ljugen, utan man mötte en levande människa. Mm. Som Sven Stolpe sa när han hade träffat Monica Zetterlund. Och det så kunde man känna med honom.
Jag tänker höra, är det någon annan som har... Margareta, du hade en fråga. Ska vi ska se om mikrofonen funkar. Eller du kan gå fram här.
Ja, kan gå fram.
Hej Per.
Ja.
Hej, jag har tänkt på det här med att han hade en sån ung röst. Han låter ju så glad och barnslig som en pojke. Alltså när man lyssnar på de här programmen. Alltså det, och han måste ju ändå ha varit en bit upp i åldern. Men han hade en sån otrolig pojkaktig röst. Och det var väl en av hans egenskaper att han var pojkaktig. Eller hur ser du på det?
Ja, verkligen. Han var pojkaktig. Och han hade den där ljusa stämman och så lite göteborgsk. Inte så där högtidig som Jan Prytz eller som var en vacker göteborgsk, hade vacker. Utan mera liksom, ja, lite gamängaktig. Och så skrattade han då och den där ljusa rösten. Det var... ingenting av någon ålderdoms, någon sur eller något så, utan han var, som du säger, pojkaktig och mindes också sin barndom på ett lekfullt sätt. Så det som du säger, det var alldeles rätt där.
Och så skrattar han ju mycket också, han hade lätt till skratt också, han skrattade mycket i intervjuerna. Det är mycket skratt.
Ja, men det var naturligt. Inte sånt där skratt som man har i någon som surrar i P3 med. Utan han hade ett... Det var meningsfullt även det satt som det skulle. Skratten också.
En annan sak som jag tänker, det är hans motsägelsefullhet. Alltså, på alla vis när han skriver och hans personlighet, det är så mycket som är motsägelsefullt.
Ja,
som den dikten då, att det är både sorg och glädje. Ja. Alltså han kan allt om Bibeln och samtidigt avskyr han religion. Alltså det är det här att dubbla.
Han är ateist.
Ja.
Och sprängdär vad gäller Bibeln.
Ja.
Men han var rolig på det sättet att han kunde först får han ut och säga någonting bestämt och så efter en minut bara kunna säga, ja men vet man, kan man verkligen säga så här? Vet man någonting om det här egentligen? Så då kunde han backa. Och det kunde vara en politisk åsikt. Det tyckte jag var typiskt för honom och som jag tycker är ett kännemärke för en intellektuell att tvivla på ens åsikter, så det är i varje fall första åsikten. Han kunde moderera och backa, så att, och motsägelsefullt som du säger, det är högt och lågt som vi har sagt.
Ja, precis. Släpper in, det kanske fler som har
frågor. Jo, hej. Thomas heter jag då.
Ja.
Så jag tänkte att höra då med dig, du har sån liksom överblick eller du har såna perspektiv, långa. Och du har ju nämnt flera olika författare nu när du har pratat då. Så att hur är det idag, tycker du den här författarrollen, har den blivit mindre viktig eller har den blivit ännu viktigare idag? Författarens roll och röst i vårat Sverige då? Tycker du?
Ja, det ska vi nog fråga Björn Wiman på Dagens Nyhet. Eller ja, alltså någon som håller på med och diskuterar lite om kritiken, vet jag nu, just i Dagens Nyhet. Nej, men det är rollen, ja.
Han hade ju väldigt genomslag, Bengt Anders.
Ja, just det. Alltså, det blev lite speciellt med honom därför att han var så väldigt mångsidig. Han var ju så känd med sina lustiga uttalanden i intervjuer, eller det jag nämnde här, han stod i televisionen och lagade mat och sa saker som man tyckte var lustigt att höra från en karl. Alltså och så var han känd genom det pornografiska som då först fanns det i Kain 1948 och sen kom det igen då med kärlek efter 1006 och senare. Så att han var ju liksom påbänkt och så en rubrikernas man vid sidan av författarskapet som gjorde att roll, det blev så stort, han liksom larger than life.